Tack Herre för den här dagen. Vi tackar dig och prisar dig, Jesus Kristus, du som är Herre, att vi får tacka dig den här dagen och lova ditt namn, att du lever idag. Tack för vad du gjorde för oss, i Jesu namn. Amen. Det är ju långfredag idag och då är det väl naturligt att man talar om långfredagens text. Vad Jesus gjorde för oss på Golgata kors. I den kristna kalendern så ser vi att det finns tre högtider, stora högtider. Speciellt va? Det är jul och det är påsk och pingst. Och det är betydelsefulla högtider alla tre det här. Men jag tycker speciellt påsken, det är ju vad Jesus gjorde för oss på Golgata som är väldigt betydelsefullt. Påsk firades ju också på Gamla testamentets tid. Och det var det ju till minne av befrielsen ur slaveriet i Egypten. Och jag tänkte vi skulle ta lite grann bakgrundshistoria där och läsa texter ifrån Andra Mosebok 12. Och Andra Mosebok 12, ja. Och det var ju Herren som gav de här befallningarna till Mose och Aron. Så de gav vidare. Ett fel i Andra Mosebok 12 och början med vers 5. Ett felfritt årsgammalt lamm av hankön ska ni välja ut och ta det antingen från fåren eller getterna. Ni ska förvara det till den 14:e dagen i denna månad. Då ska hela Israel församlade menighet slakta det i skymningen. Och man ska ta av blodet och stryka det på båda dörrposterna och på överdörrträden i husen där man äter det. Köttet ska ätas samma natt, det ska vara stekt över eld och ätas tillsammans med osyrat bröd och bittra örter. Vi går fram till vers 12 där också. Den natten ska jag gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egypten, både människor och boskap, och över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom. Jag är Herren. Blodet ska vara ett tecken på det hus där ni är. Ty när jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er med fördärv när jag slår Egyptens land. Denna dag ska ni ha till minnesdag och fira den som en Herrens högtid. Som en evig stadga ska ni fira den från släkte till släkte. Och det här påskalammet, det var ju en förebild till Kristus som skulle komma, som Gud hade lovat strax efter syndafallet. Vi vet ju att det står omtalat där i Första Moseboken 2:15. Första Mosebok 3:15. Det var ju då när syndafallet hade skett. Och då sa det ju Gud så här: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Där började profetian om, alltså de här profetierna, gammaltestamentliga profetierna om Jesu kommande. Och vi vet ju det att Israels barn, de hade ju flytt ner till Egypten. Och de levde där ungefär 400 år. Och de var ju slavar igen där nere och tjänade farao. Men de skulle ju tillbaka till sitt hemland. Och när vi ser här på de här vad det här lammet skulle vara, så var det ju att lammet skulle vara felfritt som skulle offras då. Och lammet måste slaktas. Och man måste utnyttja blodet. Och sen blodet blev då ett skydd mot domen. Domen var ju när dödsstängeln skulle slå allt förstfött, både människor och djur. Att de skulle stryka blodet på dörrposten. Det blev skydd. Och själva måltiden, det är ju en förebild på nattvardsmåltiden som vi har i det nya förbundet som Jesus instiftade. Vi ska fortsätta där i det 12:e kapitlet och läsa där från den 23:e versen. Och då står det så här: Ty Herren ska gå framför för att slå Egypten, men när han ser blodet på det övre dörrträdet och på de båda dörrposterna ska han gå förbi dörren och inte tillåta fördärvaren att komma in i era hem och slå er. Detta ska ni hålla. Det ska vara en stadga för dig och dina barn för evigt. Och när ni kommer in i det land som Herren ska ge er, som han har sagt, ska ni fira denna gudstjänst. När era barn frågar vad betyder den här gudstjänsten, ska ni svara: Det är ett påskoffer åt Herren, därför att han gick förbi Israels barns hus i Egypten när han slog egyptierna, men skonade våra hus. Då böjde sig folket ner och tillbad. Och Israels barn gick och stad och gjorde så som Herren hade befallt Mose och Aaron. Vid midnatt slog Herren all förstfödd i Egyptens land, från den förstfödde hos farao som satt på tronen till den förstfödde hos fången som var i fängelse. Han slog allt förstfödd bland boskapen. Och då, det här skulle ju påminnas, det här var en viktig händelse. Och det, Gud gjorde ju under så att de kom loss ifrån Egypten. Det var väldigt fantastiskt att Gud, han gjorde under. Och det här, det är ju en förebild för kommande handlingar från Gud. Jesus skulle komma och frälsa alla dem som genom tro och lydnad tar emot honom. Och det är viktigt att komma ihåg det här med Jesu verk. Det är ju gjort för alla. Alla människor. Men det är ju bara, det kommer till att gälla bara för dem som i tro och lydnad tar emot honom som sin frälsare. Det är tragiskt att så många människor idag, de förstår inte, de är förblindade, så de tar inte emot det här Guds gåva som frälsningen är. Det är ju inte något vi kan förtjäna oss till. Man missar det viktigaste i livet. Och jag ska fortsätta här och läsa några profetior också i Gamla testamentet. Och vi vet ju att Messias, det är ju ett hebreiskt ord som betyder den småde. Och i grekiska översättningen är Messias namnet, det är det Kristus. Och det är alltså en beteckning på den utlovade frälsaren. Messias och Kristus. Vi läser vidare i psalm, det andra psalmen och den andra versen. Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår mot Herren och hans mode. Och vi ser ju det, och det har ju alltid funnits det här ledare som har varit, som inte har följt Guds befallningar, som har, ja, de har rest sig mot Gud och Guds befallningar. Och vi ser ju det är många sådana ledare idag utöver vår värld som är motståndare till till Jesus Kristus och hans frälsningsverk. Ni vet ju det, det finns ideologier som står så tydligt som motarbetar det här med Jesus och hans verk. Och det i länder där man river kyrkor och gudstjänstlokaler. Ni förstår vilket motstånd detta är som förekommer i vår tid. Och man är rädd för det. Man vill inte veta av det här med Jesus Kristus. Vad han har gjort. Och det är ju, och man är förblindad av människans avsvurne fiende djävulen. Som har verkat ända sedan de första människorna. Och därför är det de här ledarna och i länder, regimer, där fängslar man kristna. Och de hålls inspärrade i fängelse. Och vi vet ju hur det var på kommunisttiden. Hur många fick sitta i fängelse och de dog också i fängelset. Så det har funnits mycket motstånd emot det här var Jesus och hans frälsningsverk. Jag vill vidare gå till första krönikeboken, det 17 kapitlet är första krönikeboken. Ifrån den 11, alltså 17, första krönikboken 17, med början på vers 11 där. Ty det skall ske att när din tid är ute, du går till dina fäder, skall jag efter dig upphöja en avkomling, en av dina söner, och jag skall befästa hans kungarike. Han skall bygga ett hus åt mig, och jag skall befästa hans tron för evigt. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Min nåd ska inte vika från honom så som jag lät den vika från den som var före dig. Jag ska hålla honom vid makt i mitt hus och i mitt rike för evig tid. Och hans tron ska vara befäst för evigt. Helt enligt dessa ord och denna syn talade Natan till David. Underbart hur Gud han lovar att han ska bygga. Han ska befästa hans tron för evigt. Och vi vet ju att det började, den här grunden, det började redan i släktleden i Gamla testamentet. Och vi kan ju se i släktlederna hur de här profeterna och David och han står med i Nya testamentet där. I psalm 22:1-4 så kan vi läsa så här att det är ju om Messias lidande och seger. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten när jag får ingen ro. Dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. Och vi ser ju det när Jesus led och i det här korsfästelsen så är ju dessa ord som kommer på Jesu läppar. Min Gud, varför har du övergivit mig? Så man ser hur den här profetiorna gick i uppfyllelse på ett mäktigt sätt. När Gud hade talat långt innan, alltså kanske, ja, David han levde ju på 1000-talet före Kristus. Det var ju 1000 år innan det här. Och det var ju Bibeln, det här gamla testamentet, det var ju Jesu Bibel när han levde då. Och tänk vad underbart det är att vi får ha Bibeln idag, att vi kan läsa så att vi kan förstå vad Gud har talat och Gud har, vad han har uppenbarat sin vilja för att vi ska kunna leva i hans vilja. Och min Gud, varför har du övergivit mig? Det var, man förstår detta, hur vilken kamp det var som Jesus hade i Golgata. Vilken kamp och strid det var. För det var ju någonting oerhört som Gud gjorde igenom det. Och jag tror inte vi kan riktigt fatta detta med vårt mänskliga förstånd, vad det innebar. Men Bibeln talar om, vad underbart, att vi kan få komma dit, och vi har fått göra det, många har fått göra det, ta emot denna frälsning och få uppleva den frihet och frihet från synden och syndernas förlåtelse och upprättelse. Vi ska också se Jesaja 53. Det är väl en det Jesaja fick kvittera om där, och vi hörde ju innan här när Mose läste här i inledningen. Men jag vill läsa det från vers 4 och till och med vers 6. Jesaja 53. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom på att vara hemsökt och slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som få, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Vad underbart, det skulle beröra varje människa är tänkt, det här som Jesus har gjort för oss på Golgata. Att han bar, att det personligt, det var just för mina synder som Jesus dog. Det var för dina synder han dog, personligen. Det är personligt budskap det här. Det är ingen kollektiv massfrälsning eller masshelan, utan det är personligt för oss var och en. Det är viktigt att vi kommer ihåg, det är personligt. Halleluja. Att Jesus, han gjorde detta för oss. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Amen. Halleluja. Och Jesaja, han fick ju den här profetian, och Jesaja, han levde ju lite senare än David gjorde, och han profetian där är från ungefär 700-talet före Kristus. Och det märkliga var ju, tycker man ju, att de här som levde i, alltså då religiösa ledare, överste präster som var insatta i skrifterna, de förstod inte riktigt det här. Att när Jesus kom, de förstod inte att han var Messias. De var förblindade. De trodde att Messias skulle komma på ett helt annat sätt än som Jesus kom. Och vi ser ju, men de var medvetna om det här med profetierna. Och vi har ju ett exempel ifrån de vise männen, och de kommer till Herodes. Herodes ville ju då de skulle ta reda på var Messias skulle födas. Och de här översteprästerna och de skriftlärda, de visste ju det direkt, va? I Betlehem i Judén, ty så är skrivet genom profeten: du Betlehem i Judaland, inte är du minst bland judafurstar, ty från dig skall utgå en furste som skall vara en herde för mitt folk Israel. I dagens Israel så är det ju, så väntar man, den huvudsakliga gruppen judar, de väntar ju på Messias. Men det finns ju Messias troende judar idag. Det finns ju församlingar som är Messias. Jag vet inte hur stor grupp det är som är Messias troende, men huvuddelen av judarna, de väntar ju på Messias. Och att Messias ska komma och hjälpa dem i sin situation. Vi ska gå över till, och jag kan säga det också, att den här profetian, den gick ju i uppfyllelse. Det står ju i Jesaja, i det Matteus 8:e kapitlet i Matteus och 16:e och 17:e versen. När det blev kväll förde man till honom Jesus många besatta, och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka. För att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bar han. Och där gick det i uppfyllelse, alltså Jesaja profetia 53. Vi ska också läsa från korsfästelsen, ifrån Markus evangeliet, 15:e kapitlet. Ifrån den Markus 15 och vers 21. Simon från Cyrene, Alexander, Rufus far, kom just in från landet. Honom tvingade det att bära Jesu kors, och det förde Jesus till Golgata. Det betyder huvudskalleplatsen. De försökte ge honom vin tillsatt med myrra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläde mellan sig och kastade lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. Vid anslaget stod han vad han var anklagad för, judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida, den andra på hans vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sade: se på den, han som skulle bryta ner templet och bygga upp det igen på 3 dagar. Hjälp dig själv och stig ner från korset. På samma sätt gjorde översteprästen och de skriftlärda narr av honom och sade: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset så att vi får se det och tro. Också det som var korsfästa tillsammans med oss smädade honom. Vid 6:e timmen kom över hela landet ett mörker som var till 9:e timmen. Och vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit nu? Några som stod där hörde och sa: hör, han ropar på Elia. En av dem sprang då fram och fyllde en svamp med ättikvin och fäste den runt en spö och gav honom att dricka och sade: låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav upp anden. Då brast förlåten i templet i 2 stycken, uppifrån och ända ner. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp anden på ett sådant sätt, sa han: den mannen var verkligen Guds son. Och vi ser ju här att det skedde ju då övernaturliga ting. Då när det skedde det här, när korsfästen som var och förlåten i templet. Och förlåten, det var ju Förlåten kallades det förhänge som skilde det heliga i tabernaklet från det allra heligaste. Det räckte från golv till tak. Alltså den brast mitt i tu. Förlåten, det var ju en sinnebild, en skiljemur som synden rest mellan den helige guden och den syndiga människan. Den brast när Jesus gav upp andan. Och sen ser vi att officeren som såg Jesus ge upp andan, utbrast, han såg ju naturligtvis vad som skedde. Den mannen var verkligen Guds son, sa han. Det skedde någonting synligt. Och sen kom ju mörker över hela landet i 3 timmar. Alltså det var ett väldigt starkt tecken att när det blev, tänk om det skulle bli mörkt här 3 timmar mitt på dagen. Det skulle folk börja nog fråga sig, vad är det som hände? De skulle ringa till SOS alarm och fråga. Sen står det vidare, gravar öppnade åt många heliga som hade insomnat och fick liv i sina kroppar. Så det hände någonting. Evangelium är det glada budskapet om frälsning, befrielse, upprättelse och frid som Jesus gjorde på Golgataplatsen. Det är ett glatt budskap. Och det är ju det som är så underbart, att det är ett glatt budskap. Det är ju inte någonting. Men det är ju oerhört allvar i det här budskapet med evangeliet. Det är både glatt, men det är ett enormt allvar också för de människorna som väljer bort det. Vi ska vidare gå till vad skedde i andevärlden när Jesus dog och uppstod. Jag vet bara ta, det finns ju många fler bibelverser kring det här, va? Men jag vill bara ta fram några stycken här. Kolosserbrevet 1:15. Kolosserbrevet. Vad Jesus gjorde. Han har klätt av välderna och makterna och förvisat dem offentligt när han på korset triumferade över det. Det hände någonting i andevärlden. Makterna, välderna. De blev förvisade. Kolosserbrevet 1:15. Förlåt mig, jag hade skrivit fel här. Han har klätt av välderna och makterna och förvisat dem offentligt. 2:15, ursäkta mig. Kolosserbrevet 2:15 är det. Han har klätt av välderna och makterna och förvisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. På korset skedde det. Då skedde triumfen. Där djävulens makt blir bruten. Vi ser ju djävulen har makt idag. Men han har inte den makt. Det hände någonting på Golgata kors. Och för dem som tror på honom. Och som följer Jesus. Så är det en väg till befrielse. Till frid och förlåtelse. På ett nytt sätt. Som Jesus gjorde. Det var ju. Jesu offer var ju en gång för alla. Det kommer inte till att ske några fler gånger att Jesus han kommer ner och gör något mer offer. Utan det var en gång för alla som skedde för snart 2000 år sedan. I Hebreerbrevet 2:e kapitlet, 14:e versen, står det så här. Eftersom nu barnen har fått del av kött och blod fick han på ett liknande sätt. Del av kött och blod. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld. Det vill säga djävulen. Och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri. hela sitt liv. Han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. När synden kom in i skapelsen, då i början, så kom också döden in. Men underbar sanning att Jesus, han är dödens besegrare. Halleluja. Och det är ju underbart löfte här som står i vers 15 där. Och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är många människor som lever i slaveri här. I fruktan för döden och vad som ska hända. Men underbar sanning är att Jesus, han kan befria från dödsfruktans tankar. Halleluja. Så att vi kan vara fria i Jesus Kristus. För vad han har gjort. Han tar hand om våra liv. I både liv och i död. När vi ska lämna det här jordeliv. Vi behöver inte frukta för vad som ska komma. Jesus har berett sin väg för oss. Han tar hand om oss. Halleluja. I Romarbrevet 10 kapitel vill jag också läsa. Det är ju vad en människa behöver göra för att ta emot den här frälsningen. Det är ju ett känt bibelord här. Som Paulus skriver så här. Romarbrevet 10 och vers 8 och följande. Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Nämligen trons ord och som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Ingen som tror, skriften säger, ingen som tror på honom skall stå där med skam. När en människa ber den här bönen ifrån ett ärligt hjärta, bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror, ska bli frälst. En människa blir frälst. Börja på frälsningens väg. Det betyder inte att när man uttalar de här orden att man blir slutfrälst, utan man börjar på frälsningens väg. Det är viktigt att komma ihåg. Att man börjar på frälsning. Vi går ju tillsammans med Jesus nu i våra liv. På frälsningsvägen. Vi är inte slutfrälsta. Men håller vi fast vid ordet och Jesus, så kommer vi till att bli slutfrälsta. Vi når himlen. Men det är viktigt att hålla fast. Det är inte att bara man har sagt det här en gång, så betyder det att då är man frälst. Men för det är väldigt viktigt att lyda Herrens ord sen, när man har tagit emot och gjort den här bekännelsen att följa Jesus på vägen hem. Så att den här bekännelsen, där ingår ju det här vad Jesus gjorde på korset. Det är ju i ditt hjärta tro att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Det är ju här precis korset som vi har här i kyrkan. Det handlar ju om det här. Med din mun bekänner. Ifrån ett hjärta. Ett hjärta som är ärligt. Då händer det någonting i ditt liv. Jag vill också gå till Markus, det 16 kapitlet. Markus. Och det är ju Jesus som säger det här då. Det var ju efter det här. Jesus, han visade ju sig för sina lärjungar ett antal dagar efteråt. Och han sa så här: gå ut i hela världen och predika evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Gå ut i hela världen och predika evangeliet. Det vill Herren att hans lärjungar och hans barn ska göra. Predika evangeliet. Vittna för människor. Vittna i din närhet vad Jesus har gjort för oss. Det är så viktigt att vi förstår detta. Det här med frälsningen, att det är en viktig, det är någonting viktigt och riktigt. Det är viktigt att förstå. Ibland så tror jag kanske vi kristna, vi är lite bekväma utav oss i våra liv. Men må Gud hjälpa oss här. Att vi kommer ur bekvämligheten och vill sprida och ställa oss till Guds förfogande. Och han vill hjälpa oss och vi ska få kraft till att sprida detta glada budskap. Låt oss ställa oss till Guds förfogande och sprida detta glada budskap om Jesus seger och frälsning på Golgata till alla och envar. Amen.